Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om säker AI och åldershysteri. Och när det kommer till åldershysteri så, ja, jag är över 40, så bara det är ju jobbigt. Mm. Men det är alltså inte det vi ska diskutera.
Nej, vi ska faktiskt fokusera på en specifik typ av åldershysteri, nämligen åldersverifieringshysteri. Och om ni tycker, har ni inte pratat tillräckligt om det? Jo, jag tycker faktiskt att vi har gjort det, men eftersom världen fortfarande håller på att försöka rulla ut sämre och vansinnigare åldersverifieringslösningar, så måste vi lyfta det i den här veckans avsnitt också. Men huvudämnet, det dedikerar vi till någonting som är betydligt roligare, nämligen tre typer av AI-molntjänster och att det nu finns säkra AI-molntjänster. Det är faktiskt för omväxlings skull ett, ja, ett glatt huvudämne i Bli säker-podden, som i annars precis som vanligt produceras av Nikka Systems.
Inspelat den 5 mars och släpps den 6 mars. Bara en månad till jag blir ännu lite äldre. Men vem räknar? Vill ni se oss så kan ni göra det på YouTube i dagsläget, men också på Spotify från och med nu.
Precis, för från och med den här veckan så finns videoversionen av Bli säker-podden även på Spotify. Det kommer vara lite fördröjning från att själva ljudversionen släpps. Ljudversionen och YouTube-versionen släpps ju 6 varje fredagsmorgon. Kort efter att den har släppts kommer även videoversionen att vara tillgänglig på Spotify, men först måste ljudversionen laddas upp så att vi sen kan släppa ett videoklipp till den. Det är lite omständligt. Och Spotify har fortfarande inte fixat så att Spotify hanterar kapitel korrekt. Så, oavsett vad, gillar ni Spotify? Grattis, nu kan ni se 2 stycken medelåldersmän ta sig för pannan.
Medelålders, du har inte ens följt 40, va?
Nej, det gör jag i år.
Förra året. Nu är det uppföljning av helt byta av ämne. I januari 2024 pratade vi om Too Fast.
2 år tillbaka till och med.
Ja, det blev det ju. Herregud, i himmelriket. Och vad var det vi pratade om då?
Ja, det var ju att Too Fast var en bra app för att hantera 2-faktors-autentisering. Men att iPhone-versionen hade en stor brist. Nämligen att säkerhetskopieringen av 2-faktors-autentiseringshemligheterna inte stödde totalstreckskryptering. Det vill säga att de skulle i värsta fall kunna läcka och Apple fick tillgång till dem. Vi sa att vi skulle återkomma när de hade fixat det. Och nu i veckan fixade de det. Så nu är en uppdatering till Too Fast släppt och nu kan du aktivera säkerhetskopiering av 2-faktors autentiseringshemligheter med totalstreckskryptering även på iPhone.
Härligt. Dags för inte bara Peter utan även Nicka att gå ut och varna.
Mm, precis, det är dags att varna för vad då?
Biltema.
Ja, eller i alla fall några som låtsas vara Biltema. Det här är en varning som framförallt vänder sig till nya lyssnare, för gamla lyssnare har hört liknande varningar flera gånger tidigare. Men nu i veckan så skickades det ut bluff-sms som stod att kom från Biltema och innehöll budskapet att, citat, din kredit har beviljats, kort levereras inom 3-5 arbetsdagar till vald adress. Support och sen ett 08-nummer som gick att ringa, vilket bedragarna som skickade smset ville att någon skulle ringa för att jag troligtvis förklarade, nej men jag har inte alls sökt om någon kredit hos Biltema. Faktum är, innan den här nyheten florerade så hade jag ingen aning om att det ens fanns Biltema kreditkort.
Alla har väl någon form av resursbankkort kopplat till sig, känns det som.
Ja, jo, det har du rätt i. Var och varannan butikskedja har det. Och nu kan du dessutom skaffa Nikka Systems betalkortet med bara 12,15% effektiv ränta. Nej, skitsamma. Ni förstår att det där var jag som raljerade.
Precis, för han skulle ju använda bitcoin, va? Ja. Inte vanliga pengar.
Skulle använda Monero XMR såklart. Den integritetsvärnande kryptovalutan. Hur som helst, vad är det vi vill komma fram till här? Jo, vi vill poängtera att de här sms:en skickades ut. Själva bedrägeriet följde samma modus som Kivra-bedrägeriet vi rapporterade om i fjol och som jag lägger en länk till i show notes om ni vill inte bara veta mer om utan faktiskt lyssna på hur det gick till. Och anledningen till att vi lyfter det här i podden, det är för att ni som lyssnar på den här podden behöver påminna era nära och kära om att även om det påstås ske förbättringar när det kommer till kontroll över avsändan av ett sms, så går det fortfarande inte att vid något tillfälle och utan undantag lita på avsändan av ett sms. Bara för att det står att ett sms kommer från en specifik avsändare kan ni inte under några som helst omständigheter vid något tillfälle och utan undantag lita på den avsändan. Ni kan lita på pushnotiser som kommer från den egna appen, men ni kan inte lita på sms. Passa på att informera era nära och kära om det så att de inte blir lurade.
Dags att prata åldersverifieringshysteri. Mm. Och det där sista där, det är Nickas ord på det hela.
Ja, det är mitt ord. Men nu ska ni slippa lyssna på mina ord. Ni ska istället få lyssna på akademins ord. För det är inte bara vi här i Bli säker-podden som varnar för konsekvenserna av den här åldersverifieringshysterin som sveper över världen. Utan nu har akademin också gått ut och varnat för det. Närmare bestämt i ett publikt brev som publicerades den 2 mars och som för svensk del var signerat 7 doktorer och professorer från Chalmers, Karlstads universitet, Rice och Uppsala universitet. Och vi har översatt en liten del av inledningen där de berättar varför de skriver det här brevet och vad det egentligen är de varnar för när det kommer till det här med åldersverifiering.
Vi skriver detta brev för att uppmana till ett moratorium för implementeringsplanerna tills det råder vetenskaplig konsensus kring vilka fördelar och risker som åldersverifieringstekniker kan medföra samt kring den tekniska genomförbarheten av en sådan implementering. Två avgörande frågor har ännu inte besvarats. Huruvida åldersverifiering är effektivt och vilka potentiella skador den kan orsaka för den allmänna säkerheten och personliga integriteten. Vi menar att det är både riskfyllt och samhälleligt oacceptabelt att införa en storskalig mekanism för åtkomstkontroll utan en tydlig förståelse för de implikationer som olika designval kan få för säkerhet, personlig integritet, jämlikhet och i slutändan för individers och nationens beslutsfrihet och autonomi.
Ni ska givetvis läsa hela det här brevet om ni är intresserade, men det finns två saker i det som jag skulle vilja lyfta upp specifikt. Det ena är en punkt som vi inte har varit inne speciellt mycket på här i podden, nämligen huruvida det ens är rätt att införa åldersverifiering. Alltså, fyller det den funktion som det påstås, antyds att den skulle fylla? Ja, så här skriver doktorerna och professorerna.
Införande är inte berättigat om det inte kan bevisas att nyttan vida överstiger skadorna. Utöver tekniska problem finns det inga vetenskapliga belägg för antagandet att ett förbud mot minderårigas tillgång till tjänster skulle ha en positiv effekt på deras psykiska hälsa och utveckling. Med beaktandet av de potentiella riskerna och de tillgängliga alternativen kan införandet av en teknik med så omfattande påverkan utan att förstå dess konsekvenser för individers, gemenskapers och samhällens säkerhet och integritet på nätet inte betraktas som en proportionerlig lösning.
Nej. Och just det här med att det inte finns några vetenskapliga belägg för det antagandet. Jag gillar att de lyfter upp det. Och det finns länkar i själva brevet där de hänvisar till vad det är de syftar på. Och jag känner ju att det här är bra att det är en aspekt som lyfts upp i debatten. För vad är det egentligen som säger att det är bättre att barn upp till 17 år lever i en värld där de är isolerade från all världens ondska, och sen så fort de fyller 18 år upptäcker att de har levt i en liten bubbla utan någon som helst verklighetsförankring. Ja, det kan man ifrågasätta. Det är inte, jag vill poängtera, det där var så väldigt mycket mina ord, inte professorerna och doktorernas ord. Men sen finns det också det som gör mig gladast av allt, och det är en av de sista delarna av brevet där de skriver så här, återigen fritt översatt.
Under tiden uppmuntrar vi till att alternativa åtgärder utforskas, särskilt sådana som adresserar problemens grundorsaker. Många av de skador som åldersbaserade kontroller är tänkta att hantera orsakas av sociala nätverks algoritmiska metoder. Att reglera dessa metoder för att förhindra att användare exponeras för skadligt innehåll skulle därför vara mer direkt verkningsfullt än åtkomstkontroller som kan kringgås, och skulle dessutom främja säkrare tjänster för både barn och vuxna. Andra möjliga vägar är att avsätta resurser för att förbättra stödet till föräldrar så att det lokalt kan förhindra åtkomst till innehåll och appar som inte är åldersanpassade, utan att åldersbaserad kontroll behöver implementeras av tjänsteleverantörer.
Det där sistnämnda är ju det vi har pratat om sedan vi började diskutera det här med åldersverifieringslösningar. Att istället för att göra riskfyllda eller införa riskfyllda krav på att tjänsteleverantörer ska åldersverifiera användare, som dessutom inte funkar, lägg det som föräldrakontrollsfunktioner i barnens mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Alltså, låt föräldrarna ta ansvaret istället. Det är klart att vi då ska hjälpa föräldrarna att ta ansvaret, både när det kommer till den samhälleliga aspekten kring vad barn förväntar sig att de ska ha åtkomst till, och när det kommer till att utveckla de här lösningarna så att de fungerar bättre och bättre, så att inte barnen och föräldrarna blir irriterade på att de måste hålla på och be om godkännande respektive lämna godkännande stup i kvarten. Så jag hoppas verkligen att de som förespråkar åldersverifiering för barnens skull, alltså inte som bara gör det för att införa någon typ av massövervakning, utan som faktiskt gör det för barnens skull, funderar två varv till och inser att det redan idag finns en lösning, en säker lösning dessutom. Låt oss jobba vidare med den. Och ni behöver absolut inte lyssna på mig, för det finns egentligen ingen större skäl att göra det. Men det här brevet från akademin, det är värt att både läsa, lyssna och reflektera kring.
Mm-hmm. Mm. Vi hoppar till AI-övervakning i realtid.
Ja, det gör vi. För vi kommer in på mer som har med massövervakning att göra nu. Och nu är det AI som ska övervaka oss genom kameror med ansiktsigenkänning. Det här var ett budskap som vi fick reda på av representanter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i en debattartikel på Aftonbladet Debatt i veckan, där bland annat justitieminister Gunnar Strömmer skriver så här kring varför vi nu ska få AI-övervakning av samhället.
De brottsbekämpande myndigheterna behöver fler effektiva verktyg för att bekämpa våldet. Vi föreslår därför nu att polisen ska få använda AI-system för ansiktsigenkänning i realtid för att förebygga, förhindra och upptäcka allvarlig brottslighet som exempelvis mord, grov misshandel och allmänfarlig ödeläggelse, samt utreda, lagföra och verkställa straffrättslig påföljd för sådana allvarliga brott. Mm.
Vi här i Sverige vill då, nu ska nog inte räkna med mig själv där, men de som skrivit den här debattartikeln, de ser ju det här som ett skydd av samhället. Att genom att använda de här verktygen går det att skydda samhället bättre. Men vi måste samtidigt tänka på att det som vi inför för att skydda samhället kan vara det som skadar samhället långsiktigt. Alltså att det blir rakt kontraproduktivt av andra skäl. Och jag tänkte lyfta några specifika exempel. Det första exemplet, det är från slutet av februari, ett tips som du skickade till mig, Peter. Närmare bestämt en artikel i The Guardian som rapporterade om vad som händer när någonting går fel. The Guardian skrev så här, fritt översatt till svenska.
Alvi Chaudhary, 26, en mjukvaruingenjör, befann sig i hemmet som han delade med sina föräldrar i Southampton i januari, där polisen knackade på dörren, satte handbojor på honom och höll honom frihetsberövad i nästan 10 timmar innan han släpptes klockan 2 på natten. Enligt dokument som har delats med The Guardian av Liberty Investigates hade Thames Valley-polisen använt automatiserad ansiktsigenkänningsprogramvara som matchade honom med filmmaterial av en person som misstänks för en inbrottsstöld på 3000 pund, 100 miles bort i Milton Keynes.
Mm. Risken för att bli felaktigt detekterad, den kommer ju alltid att vara överhängande. Och i den här Guardian-artikeln poängterar de också att det finns högre risk för false positives, alltså att någon klassas som detekterad fast det egentligen inte är fallet, bland mörkhyade personer och bland asiater. Ett annat exempel på varför det här kan vara problematiskt, det fick vi faktiskt samma dag som den här debattartikeln publicerades. För att då förklarade Dagens Nyheter hur det kunde komma sig att Israel kunde döda Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei.
Ja.
Så enkelt. De skrev så här.
Israeliska underrättelsetjänstemän hävdar för Financial Times att i princip alla Teherans trafikkameror varit hackade. Bilderna krypterades och skickades till Tel Aviv, varifrån man kunnat följa Khamenei och hans sällskap i realtid.
Mm. Så de där kamerorna, de är ju bara säkra så länge som bara rätt personer har åtkomst till dem. Risken för att kamerorna hackas måste vi ta hänsyn till. Och när vi kollar på kriget i Ukraina, då har Ukraina påstått att Ryssland har hackat åtminstone 2 stycken kameror för att kunna spionera på luftförsvaret. Det var en artikel från The Record. Jag lägger en länk till den i show notes om ni vill veta mer om det. Och om ni tycker att ja, det här med Ukraina-kriget, det känns ändå som att det är väldigt långt bort. Ja, det är faktiskt kortare mellan Malmö och Ukraina än mellan Malmö och Umeå. Så ja, det är inte långt bort och vi måste ha det i åtanke. Och sen, ju fler kameror som sätts upp, desto lättare är det att fiendens kameror faktiskt också får sitta uppe och får spionera på oss. I januari så upptäcktes det att ett italienskt företag hade satt upp övervakningskameror som var riktade mot en gasanläggning i norska Hammerfest. Ett italienskt företag som enligt norska polisen sålde vidare information som de hade samlat in, vilket inte bara var en traditionell kamerabild utan också en temperaturinsamling av värmestrålningen från den här gasanläggningen. Och sen så hade vi ju exemplet från i förra veckans podd med ringkamerorna som givetvis bara skulle användas för att hitta bortsprungna hundar, men som ett internt läckt mail från Ring avslöjade att på sikt var tänkt att också skulle öka tryggheten i grannskapet. Så när vi pratar om kameraövervakning och att dra nytta av AI-funktioner, då måste vi bära med oss att även om vi inför det för att stärka samhället, så kan det vara en sån sak som i det långa loppet skälper samhällssäkerheten.
Så är det. För att vända den trenden så behöver vi, det behöver tyvärr hända saker som väldigt tydligt visar att det är fel med den här potentiella massövervakningen. Men den dagen, den sorgen, nu tycker jag vi ska prata om positiva saker istället.
Ja, men det gör vi. Vi pratar om positiva saker. Vi pratar om säkra AI-lösningar. Molnbaserade säkra AI-lösningar. Det kan låta lite konstigt att ens existerar sådana, och det gjorde det faktiskt inte förr i tiden. Men nu är de på gång. Vi börjar med att ta avstamp i en artikel som Politico publicerade i mitten av februari, där de avslöjade att någonting hade hänt i Europaparlamentet.
Europaparlamentet har stängt av AI-funktioner på arbetsenheterna för lagstiftarna och deras personal på grund av oro för cybersäkerhet och dataskydd, enligt ett internt mejl som Politico har tagit del av. kammaren skickade på måndagen ett mejl till sina medlemmar där de meddelade att de hade inaktiverat inbyggda artificiella intelligensfunktioner på organisationens surfplattor efter att IT-avdelningen bedömt att det inte gick att garantera säkerheten för verktygens data. Vissa av dessa funktioner använder molntjänster för att utföra uppgifter som skulle kunna hanteras lokalt, vilket skickar data från enheten, skrev Europaparlamentets EMEP teknisk support i mejlet.
Mm. Och det är ju ett klokt konstaterande. Väldigt många av de här AI-tjänsterna, AI-verktygen ska jag säga, skickar datan till AI-molntjänster för att det ska bearbetas där. Och det byggs ju in i allt fler sammanhang. Nu finns det AI-verktyg i Word. Tidigare var rättstavningen helt lokalt. Nu skickas massa text till Microsoft-servrar för att behandlas där. PowerPoint har inbyggda funktioner för att designa fula slides. AI-verktygen, de nästlar sig in överallt och i väldigt stor utsträckning förlitar de sig på molntjänster eftersom datorerna och surfplattorna och mobiltelefonerna saknar eller har väldigt begränsade möjligheter till att använda, att köra AI-modeller. De är inte tillräckligt kraftfulla för att kunna göra det. Därför ska vi nu fundera på vad erbjuder egentligen de olika AI-tjänsterna, de olika molnbaserade AI-tjänsterna för typ av skydd för datan som överförs. När det kommer till tjänsteleverantören, vad får tjänsteleverantören, de som driver tjänsten, egentligen åtkomst till? Och jag tänkte att med lite inspiration från vår uppdelning av meddelandeappar delar vi upp det här i tre kategorier också. När det kommer till meddelandeapparna, då har vi ju tre kategorier av meddelandeappar. Vi har de som inte har någon totalsträckskryptering som standard, det vill säga där tjänsteleverantören har åtkomst till meddelandena. Där har vi till exempel LinkedIns meddelandefunktion. Vi har TikTok som för övrigt nu i veckan också meddelade att de inte tänker bygga en säker meddelandefunktion. Jag lägger en länk till en BBC-artikel där de berättar att nej, de tänker inte bygga en säker meddelandefunktion. Och Telegram också. Alltså den här typen av bottenskrapslösningar, det sämsta alternativen, pure garbage-lösningarna som inte bör användas för någon typ av privat kommunikation eftersom det inte är totalsträckskrypterat som standard och egentligen påminner mer om sociala medier. Det är egentligen det. Det är sociala medier. Det är inte privata meddelandetjänster. Nivå två, snäppet bättre. Totalsträckskryptering fast med brister. Till exempel då iMessage eller WhatsApp. Det är totalsträckskrypterat som standard. Men standardkonfigurationen gör ändå att information kan läcka. Till exempel genom säkerhetskopiering. Och på tal om det så är den app som vi brukar nämna i kategori 3, alltså den bästa kategorin, totalsträckskryptering utan brister, Signal, de har nu släppt sin säkerhetskopieringsfunktion i en stabil version. Det blev klart förra veckan, så nu kan ni alla säkerhetskopiera era Signal-meddelanden kostnadsfritt och er Signal-data till en liten månadspeng om ni vill det.
Dr. Alban skulle vara stolt.
Varför skulle Dr. Alban vara stolt?
Stabilt.
Det är stabilt. Ja, precis. Det är stabilt. Jag höll på att säga att det är stabilt som, men så kom jag på, man ska inte svära.
Nej,
inte i onödan i alla fall. Så låt oss fundera på, vad innebär det här i AI:s värld? Vad skulle de motsvarande tre kategorierna vara här? Ja, första nivån, det är där tjänsteleverantören har tillgång till allt. Alltså där din data inte skyddas. Nivån där ovanför, det är där tjänsteleverantören inte har tillgång till din historik, men de skulle rent tekniskt kunna komma åt dina meddelanden när du skickar dem och när du får svaren. Och sen har vi nivå 3 där tjänsteleverantören inte har tillgång till någonting överhuvudtaget. Och vi börjar då med bottenskrapsnivån där tjänsteleverantören har tillgång till allt. Det här är framförallt viktigt att tänka på för privatpersoner. För i företagssammanhang, då har du ofta avtal som reglerar vad tjänsteleverantören får göra med datan. Men i privatversioner och framförallt gratisversioner så finns det väldigt sällan något sådant. Åtminstone inte som aktiverat som standard. vilket konstaterades i en i ett research paper, vi säger research paper på svenska,
en forskningsuppsats, ja, kanske
från artikel. Ja. Från Stanford som publicerades september 2025. Den är väldigt intressant och den ligger länkad i show notes, så läs jättegärna den om ni vill veta mer om det här. Men där jämförde de hur olika stora molnbaserade AI-tjänster hanterar användares data när det kommer till exempel huruvida den datan får användas för att träna modellerna. Och de konstaterade att av de sex AI-tjänsterna som de undersökte så hade alla sex AI-tjänster som standard påslaget att användarens data fick användas för att träna modellerna. När de började göra den här undersökningen då var det bara 5 av 6. Men i augusti 2025 så bytte den sista, Anthropic, från att ha opt-in, alltså godkänd förträning, till opt-out, meddela om du inte vill att din data ska användas för att träna modellerna. Dessutom så hade OpenAI, som de kallar sig själva i alla fall, även om de inte är så öppna, de hade spridit ut informationen som användarna behövde ta del av för att förstå hur deras data hanterades i 6 olika dokument. Och det är ju ingen som skulle få för sig att läsa det överhuvudtaget. Att sen data lämnas ut till obehöriga, det har vi ju fått ett väldigt bra exempel på. Det pratade vi om i avsnittet vi gjorde om rättstvisten mellan OpenAI och New York Times. Där New York Times krävde att av upphovsrättsskäl skulle OpenAI lämna ut information till New York Times och deras jurister. Vilket OpenAI erkände att det kunde de bli tvungna att göra. Och då var det bara juridik som hindrade. Eftersom OpenAI hade tillgång till datan kunde de lämna ut den. Eller som Google är helt öppna med. Och jag vill poängtera, det här står alltså på fullaste allvar i privacy policyn på svenska för Googles AI-tjänst Google Gemini.
Mänskliga granskare, inklusive utbildade granskare från våra tjänsteleverantörer, granskar en del av den data vi samlar in i dessa syften. Ange inte konfidentiell information som du inte vill att en granskare ska se eller att Google ska använda för att förbättra våra tjänster, inklusive maskininlärningsteknik.
Så att det skulle vara utomstående som kommer åt den här informationen i de här tjänsterna som är byggda för att tjänsteleverantören ska ha åtkomst till datan. Det är inte någon konspirationsteori, det är bara faktum. Och sen har vi ju risken också för att datan läcker. Vilket vi har ett väldigt aktuellt exempel på, för att i februari 2026, alltså i förra månaden, så drabbades AI-tjänsten Comico AI av ett dataintrång. Det är en AI-tjänst som används för att generera serieteckningar. Och då läckte drygt 1 miljon användares adresser och tillhörande promptar, alltså vad de hade skrivit. Och det är ju sånt som kan vara ganska känsligt. Vi skriver ju känsliga saker till våra AI-modeller när vi chattar med dem. Ett av de mest beklämmande exemplen är väl kanske det som inträffade september 2024. Då var det en AI-tjänst som hette Moa AI som läckte nästan 2 miljoner användares adresser och tillhörande promptar. Och den AI-tjänsten, det var en tjänst för att ha en virtuell flickvän. Så ni kan ju själva lista ut vad det var för typ av konversationer som läckte därifrån. Det fanns för övrigt möjlighet att generera bilder också. Och där upptäcktes det en hel del försök till att generera barnövergreppsmaterial. Jag visade Peter en av de läckta promptarna här innan. Jag tänker inte läsa upp den, men den innehåller liten flicka som blir våldtagen och skriker.
Det var bara tentaklarna som fattades där, tror jag.
Ja. Och det var väl då kanske på sätt och vis bra att den datan läckte, för då fick polisen lite uppslag på pedofiler som de kunde jaga. Men om vi kollar på det hela, det är problematiskt ifall våra AI-promptar läcker. Vi vill skydda dem. Och det är någonting som vi får om vi går upp till steg 2. För då har vi tjänsteleverantörer som åtminstone inte har tillgång till historiken. Och ett bra exempel på det, det är Proton Lumo. Proton Lumo har inga egna modeller, utan de använder modeller, öppna AI-modeller som Ja, du får inte ens välja vilken AI-modell du vill att ska köras, utan frågan skickas till den AI-modell som är lämpligast. Men alla AI-modeller körs på Protons servrar. Och all data som sparas för din profil, alltså vad du har skrivit tidigare, vilka svar du har fått och bilder du har laddat upp och liknande, allt det krypteras så att bara du har tillgång till det. Vilket innebär att om Proton skulle råka ut för en dataläcka, då läcker allting i krypterat skick. Det finns inte möjlighet för någon utomstående att läsa det. Skulle det krävas att de lämnar ut konversationer av upphovsrättsskäl, då finns det ingenting de kan lämna ut. Informationen skyddas med teknik, inte med juridik. Peter, du fick tillgång till Lumo. Har du hunnit testa den?
Nej.
Nej. Men det är för du prenumererar på ChatGPT.
Jajamensan.
Ja. Vi återkommer lite till det. Men jag har i alla fall testat Lumo för att se om jag tycker att den ger lika bra svar som ChatGPT. Det här är ett väldigt ovetenskapligt test. För jag ser ju vilken AI-modell det är som jag skickar frågorna till. Men under de senaste veckorna har jag provat att skicka samma fråga till ChatGPT, till Lumo och till en tjänst som jag återkommer till alldeles strax för att se vilken som genererar bäst svar. Men det här är ju bara min egen uppfattning, en person, och det är dessutom bara när jag vet vilken modell det är som svarar vad. Vilket givetvis kan färga mig. Och jag får säga att jag får enligt min upplevelse inte lika bra svar från Proton Lumo. Tyvärr. De är fullt användbara i de allra flesta fall. Men det känns som att vi går några månader åtminstone, kanske till och med något år tillbaka i tiden när jag jämför med hur bra svar jag får av ChatGPT. Men då med fördelen att allt det som jag har lagrat i min konversationshistorik med Lumo inte kan läcka, för det är bara jag som har åtkomst till den. Då måste någon ha åtkomst till min dator om de ska komma åt den informationen. Men sen har vi det nya intressanta, nivå 3. Alltså där tjänsteleverantören inte har tillgång till någonting överhuvudtaget. Alltså inte ens får åtkomst till promptarna och svaren när de skickas fram och tillbaka. Inte tillgång till historiken och inte tillgång i realtid. Det här påminner lite om Apple Cloud Compute som vi pratade om i poddavsnitt 252. Där vi förklarade att Apple hade byggt en tjänst som kunde hantera informationen på ett sätt där de garanterade att inte någon utomstående kunde se vad det var som skickades fram och tillbaka till Apples molnbaserade AI-tjänst. Men det var ju begränsat till Apples enheter. Apples datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Och handen på hjärtat, jag tror inte det är någon som tycker att Apple Intelligence är bra. Nu har det lyckligtvis kommit ett alternativ. Och det kommer från ingen mindre än Moxie Marlinspike själv.
Ja, för alltal människor som har hört det namnet innan nu du ska förklara det.
Ja, men du vet vem det är.
Jag vet vem det är, för att du har berättat.
Ja, grundaren av Signal. Grundaren av Signal har nu lanserat en AI-tjänst som är AI-tjänsternas motsvarighet till Signal. Det som är speciellt med hans AI-tjänst som heter Confer eller Confer.2, det är alltså att datan skickas på ett sätt där det förhindras att tjänsteleverantören får åtkomst. Det märks också att det är byggt med modern teknik. För det första, när du ska logga in, då gör du det med en passkey, alltså en nyckel. Du kan inte ens välja att logga in med ett lösenord. Du måste använda nyckeln, för nyckeln används både för autentisering och för kryptering. Och sen är det så att allt det du skriver till den här tjänsten skickas krypterat. Och det skickas krypterat hela vägen in i modellen. Det här beskriver Confer2 på följande vis, fritt översatt till svenska.
Traditionellt sett fungerar totalsträckskryptering när ändpunkterna är enheter som kontrolleras av konversationens deltagare. Men AI-inferens kräver en server med GPUer som en ändpunkt i konversationen. Någon måste driva denna server, men vi vill förhindra att de som kör den, vi, kan se prompterna eller svaren. Detta är området för konfidentiell databehandling. Konfidentiell databehandling använder hårdvaruförstärkt isolering för att köra kod i en Trusted Execution Environment, TEE. Värddatorn tillhandahåller CPU, minne och ström, men kan inte få åtkomst till TTEns minne eller exekveringstillstånd.
Det här är dessutom helt och hållet öppen källkod i sann Signal-anda. Även om det här projektet i sig inte relaterar till Signal, bortsett från att det är Maximilian Spark som ligger bakom. Och det är byggt så att du kan bekräfta att frågorna du skickar går till Conferse TEE, en av de här TEE-erna. Det attesteras att frågorna går till en av dem. Och det är byggt så att någon utomstående kan återskapa hela miljön som körs inne i de här TEE-erna, så att det går att bekräfta att de TEE-erna som du skickar din data till faktiskt är konfigurerade på det sättet som Confer.to faktiskt säger att de är. Det här är ett rejält steg framåt eftersom den här lösningen fungerar direkt i webbläsaren, och det kommer också inom kort en iOS-app, eller det ska komma en iOS-app i alla fall. Och Confer är inte ensamma om det här. Våra vänner på Brave har också börjat experimentera med det här för sin tjänst som heter Leo, alltså den inbyggda AI-assistenten i webbläsaren. Det här är än så länge bara tillgängligt i beta-versionen, men de har börjat testa en lösning där de kör DeepSeek-modellen, som vi har pratat ganska mycket om här i podden. Vi har nog bara pratat om nackdelarna jag tänker efter, men det är en kraftfull modell i alla fall, och de stora problemen finns ju inte när modellen körs hos någon annan tjänsteleverantör än just DeepSeek själva. De håller på att utvärdera det här. De ska förbättra allting när det kommer till attestering, att du kan vara säker på att du pratar med modellen innan det släpps i en skarp version, men de håller på att experimentera med det. Jag har också hittat ett svar från Proton när det gäller just Lumo. Varför använder inte Lumo den här tekniken? Och de har förklarat att det beror på att deras nuvarande hårdvara inte har stöd för det. Men de kommer kanske gå över till en sådan här lösning när nya Nvidia-plattformar har släppts om några månader. Det här innebär alltså att nu går vi mot en tid där det går att använda AI-modeller i molnet utan att vi behöver vara oroliga för att datan läcker. Och det är klart att AI-modellerna som våra datorer klarar av att köra, de blir också bara mer och mer kompetenta. Apple har precis lanserat nya MacBook Pros som har stöd för att köra ännu mer avancerade modeller lokalt. Men när det kommer till de här riktigt avancerade åtgärderna, då är det långt fram i tiden, om ens någon gång, som det kommer vara möjligt att köra på en vanlig persondator. Och då är det väldigt glädjande att se att vi faktiskt nu börjar få säkra AI-lösningar uppe i molnet. Är det precis lika säkert som att köra lokalt? Ja, det vet jag inte än. Framförallt kollar vi på Confer. Det har inte skett någon tredjepartsgranskning där än, och det är sånt som vi också måste vänta på. Men trenden, det är den som glädjer mig. Trenden att vi går mot säkra AI-lösningar i molnet. Och sen finns det en annan trend som jag tycker är värd att poängtera också. En trend som har hållit i sig nu i många, många år, nämligen hur ofta det kommer ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, vilket är en gång i veckan varje fredagsmorgon. Klockan 06.00 dyker ett nytt avsnitt upp i din poddspelare och på YouTube. Så passa jättegärna på att prenumerera på podden, tipsa en vän, så hörs vi om en vecka igen. Tack för att du har lyssnat.